Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det hände någonting.
Ja, hände någonting. Han gjorde väl någon debatt.
Han låg med någon.
Ja, typ. Hände något.
Oj.
Kan jag sitta här eller var brukar du sitta?
Jag brukar sitta där.
Här? Ja, ja men jag kan flytta.
Så ta den du, för det är den bästa platsen.
Nej, men det behöver inte, jag behöver inte ha den bästa. Det var bara att
det är klart du ska
var
den
lättast
bästa.
Att gå längst in liksom.
Det är klart du ska ha den bästa platsen. Ah, liten intro först som jag kör. Ska vi se om hittar den här? Kan läsa utan glasögon? Kan jag inte? Hon är kanske en av våra mest rutinerade programledare i tv med produktioner som bland Let's Dance, Fångarna på fortet, Sikta mot stjärna och Spårlöst. Lägg där till en uppsjö av direktsända tv-galor. Men inte bara tv-stjärna, hon är även en uppskattad författare och numera också programledare i sin egen podd Så in i själen. Jag pratar såklart om Agneta Sjödin.
Wow, hej Martin, tack!
Håll i er, spänn fast er, nu kör vi! Agneta, hej!
Hej!
Du är faktiskt en av de få gästerna som jag har träffat förut ganska mycket.
Ja, ja. Och även om vi inte träffades så mycket under 16 Weeks of Hell så känns det som att vi har typ träffats hela tiden.
Eller hur?
Ja.
Jag tror att det är bland det jobbigaste jag har gjort.
Ja.
Och du har ändå gjort Robinson.
Oh. Fast det var nog, du vet man glömmer saker efteråt hur jobbigt det var.
Mm.
Så Robinson var nog faktiskt jobbigare tror jag för dig. Även om du har glömt det nu. Så är ju livet. Det var någon, jag såg någon sån här dokumentär om Eagles, bandet Eagles.
Mm.
Och då sa han det så bra, liksom att, jag vet inte vilken det var utav dem. Men att när man är mitt i det så är det som en mardröm. Men efteråt så är det som en rätt schysst film. då har man liksom glömt det jobbiga och då är det bara en spännande, dramatisk film. På
men är inte det bra någonstans? Att det är liksom det är bra som man minns och inte det som var jobbigt. Mm. Det är ju ganska positivt.
Ja.
Så här funkar det, Agneta, att jag har ju då valt ut ett gäng bilder ifrån sociala medier, i ditt fall Instagram. Mm. Och så tänkte jag att utifrån de här bilderna så pratar vi.
Ja, ska jag titta där eller ska jag gå in i min telefon? Och
jag kommer visa dig vilka bilder jag valt ut.
Ja.
Jajamensan. Och för er som lyssnar, vill ni se de här bilderna så finns de på Instagramkontot Martin Melins podd. Eller på mitt Instagramkonto. Eller så går ni in på Agnetas Instagram och letar upp dem. Jag börjar med första bilden.
Mm.
Och då får du gärna berätta, vad är det du ser här?
Jag ser en väldigt vältränad tjej. Jäklar, den där är bra. Och vet du, jag tog den där innan träningen. Ibland är det ju liksom bättre att ta bilderna efter träningen, för då har man blivit lite uppumpad. Men det var väldigt bra ljus där inne också. Så att jag är väldigt nöjd med den där. efter våra tränings 16 Weeks of Hell så är det ju där en sån träningsbild. Jag tror till och med att jag hade vilat i nästan 3 månader. När jag tog den där för att min kropp var så slut. Men det sitter i, det märker du också, 16 Weeks of Hell, det sitter ju i träningen.
Jag måste bara säga när jag ser den här bilden, Agneta, att det är sjukt vad du är vältränad.
Ja, det är jag faktiskt.
Det är sjukt.
Ja.
Alltså,
ja, det är härligt att få vara 53 år och vältränad.
Är du i din livsform?
Ja, det tror jag nog att jag är. Jag har ju aldrig varit katastrof, men jag har haft mer eller mindre tränad kropp. Men nu är jag, och nu släpper jag inte heller det här, för att det vet ju du också, det var rätt tufft att vara med i 16 Weeks of Hell, så att man vill inte slarva bort det nu, utan man vill underhålla det hyfsat bra, eller hur?
Går det bra då?
Ja, jag tycker det.
Mm.
Jag, som sagt, jag vilade i nästan 3 månader, min kropp var övertränad, jag var helt, det gick inte att träna, den orkade ingenting.
Men gjorde du ingen träning alls?
Nej, jag försökte några gånger men det kopplade inte, det svarade inte och jag fick kämpa för mycket så jag kände att nej, men det här går inte, jag måste vila. Och nu har jag kommit igång och nu känner jag mig stark igen, förstår du, det är ju det är ett halvår efter vi slutade.
Ja.
Nu känner jag mig superstark igen, så att det tog ett tag. Jag äter ju på ett annat sätt också, men jag äter fortfarande bra mat. Jag kör periodisk fasta, men jag äter ju mycket mycket mer. Alltså, vi åt ju mycket då också, men då låg vi på så här 1800 kalorier. Mm. Nu ligger jag på 2,5.
Ja, det är inget underskott längre. Utan
nej, det är inget underskott. Nej. Det är mer balans. Mm. Liksom.
För jag har också faktiskt tagit med mig lite grann av kosten att jag äter mycket mer proteiner än kolhydrater.
Ja.
Det försöker jag ändra på och dra ner på kolhydraterna.
Ja. Äter du grönsaker då?
Ja, broccolin kör jag fortfarande.
Du gör det? Ja, det är ju en grönsak.
Ja, de säger det. Ryktet, jag har lärt mig det.
Det var så roligt när du sa det i programmet.
När du var yngre, tränade du då någonting? För det känns som att du är en väldigt aktiv
person. Ja, jag har ju en väldigt aktiv pappa. Pappa har ju alltid tränat och jobbat i skogen och sådär. Han är väldigt tränad. Fortfarande, han fyller 80, så är han fortfarande liksom snygg i kroppen tycker jag, och tränad. Och han stretchar, så han är dessutom mjuk. Och min syster var ju mycket mer så där aktiv och sportig. Jag testade ju lite saker. Jag testade ju friidrott, lite olika grenar där. Jag spelade lite handboll ett tag och en halv säsong fotboll och badminton tyckte jag var kul. Men sen var det ju det här att jag ville ju bli skådis, så jag kom ju in i teatersvängen. Och sen ville jag också vara en rätt tuff tjej, så då fick jag för mig att jag skulle börja röka. Så att jag gled ju in i det där efter ett tag med teater och sång och rökte och var liksom
mer det än sportiga
tjejer. Ja, skulle vara lite tuff. Mm. Men sen har ju det här med träningen kommit tillbaka. Jag har ju också ärvt rätt mycket från fysik från min pappa, så att jag har ju en ganska lätttränad kropp när jag väl sätter igång, och då blir man kanske också lite mer motiverad, tänker jag.
Ja, när jag kollade igenom ditt Instagramkonto så ser jag lite bilder som du har lagt upp på din pappa.
Ja.
Och jag håller med dig. Ja. Alltså det är en
80 år, en snygging.
Imponerad.
Ja.
Välbehållen och liksom fysiskt. Ja. Ja, man ser på honom att han är, är stark. Liksom.
Ja, så tänker jag, så vill jag också vara när jag är 80.
Bra. Agneta, vi tar nästa bild.
Där är vi på fortet, och det är senaste svängen nu, för Susanne Reuter är med, så att det är jag, Gunde och Susanne Reuter som är Madame Fora uppe i tornet. Och jag längtar dit nu när jag ser den där miljön. Jag kommer aldrig bli för stor eller vuxen eller gammal för att komma till fortet och känna mig som ett barn.
Du förknippas ju väldigt mycket med fortet.
Mm.
Hur många säsonger har du gjort?
Ja, vi har ju väl gjort ett 20. Det är 30-årsjubileum nu sen det började sändas första gången på fyra. Men första svängen var ju med Erik Blix och så. Och sen så tog Gunde och jag över. Och sen har vi kanske Gunde gjort en par säsonger mer än jag. En säsong med Kajo. Och sen bröt jag lårbenshalsen där ett år. Och då var Marie Sernholt hoppade in och vikarierade för mig. Men säg att vi har gjort ett 20, 22, 23 säsonger.
Det är helt otroligt.
Ja, ja.
Vad är det som är så roligt med att göra fortet?
Ja, men dels är det så kul att jobba med Gunde. För att vi är så sammanlänkade och synkade, Gunde. Vi är som syskon och vi känner varandra. Jag kan se liksom skiftningar i hans ansikte och blick och veta vad han behöver.
Du läser honom bra.
Jag läser honom bra och han läser mig väldigt bra. Så det är någonting som, och då ses vi typ bara en gång per år. Det är ju inte så att vi ses hela tiden, men vi har känt varandra så länge. Jag har känt honom också, sett hans utvecklingsresa från det att han slutade med sin elitkarriär inom längdskidåkningen till att han har blivit pappa och allt det här. Så att jag har ju sett hans utveckling och han min.
Vi tar nästa bild.
Mm.
Vad ser du här?
Ja, det är Maja och Gibson. Maja som Gibson. Vi går på, är det Sibyllegatan där nära Östermalmstorg? Vid T-butiken där, precis.
Maja?
Maja är min dotter. Maja Strömstedt heter hon i efternamn. Hon är min stora kärlek i livet. Hon är 22 år och hon håller på med musik och är väldigt duktig. Hon är signad i USA på Republic, ett musikförlag där i USA. I New York ligger de. Och hon kämpar på oerhört målmedveten i det hon gör. Hon är en sån här som, hon älskar hundar, hon tycker om att baka. Så Gibson är ju hennes, det är en blandras, rottweiler, schäfer och boxer. Alltså han är så snäll och fin den där hunden. Och så tycker hon om att baka och hon tränar och hon dricker ingen alkohol och hon röker inte. Hon är sån här wow, finns du? Ja. Är du på riktigt?
Och det gör hon ju. Jag är lite imponerad av det hon faktiskt sjunger, det hon producerar.
Och då kommer det ännu bättre, för allt hon gör det blir bara bättre och bättre.
Ska vi lyssna på det senaste som hon gjorde?
Ja.
Vilken är det?
I'm a show you.
Gör hon allting själv?
Nej, alltså, hon kan skriva fantastiska låtar själv. Men nu sitter hon och jobbar lite med... Hon jobbar ju med andra också. Hon är otroligt målmedveten om vad hon vill och sådär. Det är en tuff bransch. Speciellt om man vill försöka slå dessutom i ett annat land.
Ja, absolut. Och jag tänkte på det att pappa är Niklas Strömstedt, mamma är Agneta Sjödin. Alltså, är det så självklart att man tycker att det är klart att du ska också in i... artist, showbusiness. Ja. Alltså, är det så självklart?
Nej, jag vet inte. Men för henne har det varit så självklart den musiken. Och hon är så begåvad där. Så jag förstår att hon vill ägna sig åt det. För att hon har... Det är hennes väg i livet. Det är så tydligt.
Hur stöttar man henne bäst i det här läget då?
Genom att bara försöka stärka henne att vara den hon är. Och lita på sig själv. För att jag brukar säga det. Jag kan ju inte komma med så mycket råd. För att man vill inte ha så mycket råd från föräldrar. Utan man får råd från andra vuxna i sin omgivning. Eller kompisar och sådär. Men jag försöker i alla fall peppa henne. Att om du lyckas hitta den där kärleken till dig själv djupt inom dig. Så kommer allting att bli så mycket lättare. Du kommer att bli tryggare.
Men det är en ganska viktig sida.
Ja, den är så viktig.
Eller hur?
Den är den viktigaste grundbulten.
Ja, jag försöker vara
gäller dig också.
Ja, jag försöker vara likadan till mina barn faktiskt.
Ja, det är bra.
Att stärka dem så att säga, som personer. Gips, alltså jag minns 2010, det måste vara 10 år sedan. Kom och du och Maja var hemma hos... mig och Camilla.
Då ja, hade just ni... det. Men då hade vi en annan hund.
Jag tänkte säga att du var en hund, men det var inte den här hunden.
Nej, det var inte den där hunden.
Nej. Vi tar nästa bild.
Oj, det där är... Vi är ute på spårlöst där. Och vi har lyckats hitta wifi någonstans. Vietnam är vi, det står ju där. Hanoi, där har jag varit några gånger faktiskt. Jag hade fadderbarn där, nu är ju hon vuxen. Men där var vi och gjorde ett spårlöst reportage. Och så kom vi till någon bar och så hittade vi lite uppkoppling där. Och då måste vi ju genast börja dyka ner i telefonerna.
Det är spårlöst. Det är ju ofta länder där det kanske inte finns mycket wifi.
Nej,
eller hur?
Exakt.
Hur är det att göra spårlöst?
Ja, men det är ju så himla härligt för det är så mycket känslor i spårlöst. Nu gör vi ju inte det längre och jag undrar om det någonsin kommer att tas upp igen. För att nu finns det ju på ett annat sätt att du kan hitta folk på Facebook. Eller det fanns ju inte då. Så att det blev ju svårare och svårare att göra spårlöst spännande eftersom det är lättare att hitta folk på andra sätt själv nu. Men det är ju oerhört häftigt. Och få följa med en... Men det är svårt ens att förstå vad det är liksom att söka sina rötter. Som ändå känns så främmande, men ändå är en del av ens liv. Så att det är mycket känslor i ett program som Spårlöst. Och det är häftigt att få vara en del av det vid sidan av.
Jag vet ett spårlöst program, jag vet inte vem det var som ledde det. Det är en tjej som letar efter sin pappa i USA.
Mm-hmm.
Och lyckas hitta den här pappan efter mycket om och men. Och det här är en typiskt lite hippie amerikan, kör Harley Davidson och bor i något hus vid havet. Och hon hittar honom och han blir ju helt överlycklig. Han har ju inte vetat om henne.
Nej.
Och han var i Sverige och det hände någonting och sen så drog han.
Det hände någonting?
Ja, hände någonting. Han gjorde väl någon
han
där
låg med någon.
Han låg med någon, ja typ. Hände något. Hon hittar honom och de finner varandra så starkt.
Gud, vad häftigt.
Så hon säger till produktionen att jag kommer stanna kvar här.
Är det sant?
Ja, jag åker inte hem. Jag blir kvar med min pappa här.
Nej.
Och jag sitter och jag vet inte om det här har med pappa och dotter relation, men jag sitter och bara tjurar framför den här tv-bran. Jag sitter och bara gråter och bara och nu kan jag prata om det. Länge har jag inte kunnat prata om det här. Jag inte
att berätta att
om
du
det
gråter?
Här. Nej, men berätta om det här avsnittet för jag börjar gråta när jag berättar om det.
Nej,
precis. Ja, det ryser nu bara.
Ja.
För det var så oerhört starkt. De sitter och kollar ut över vattnet och hon bredvid honom och
sen det är bara, som en riktigt bra film.
Ja,
ett lyckligt slut.
Exakt vad det var. Mm. Och då tänkte jag, redaktionen måste jag bara sitta och bara, yes.
Hur länge sedan det här? Man skulle nästan vilja veta hur
var
det idag.
Det här går ju säkert att söka upp. Men det var, ja, exakt. Vad, hur trevligt som det var. Hon hade sån här
My Little Pony-tatueringar hade hon på sig. Mm. Ja, hon kanske, någon kanske känner henne. Ja. Kan vi gärna mejla då och berätta hur det har gått
för henne. Ja, så får hon komma och gästa dig.
Ja, det vore skitkul att prata med henne. Hur gick det med din pappa?
Du måste ju få tag i henne, Martin.
Jag vet. Jag måste ta reda på vem hon är. För det här kan vara, säg att det är 10 år sedan kanske.
Ja. Gör det.
Ja. Är det någon som vet så får några år.
Ja.
Vi tar nästa bild.
Hockey-VM-guldet 2013, Kungsträdgården. Åh, det var ju en upplevelse. Jag jobbade ju då i Globen hela det där hockey-VM-et. Det var ju förlagt både i Sverige och Finland. Det var lite uppdelat. Guldmatchen, finalen gick då i Sverige på Globen och Sverige vann. Det var ett häftigt VM 2013. Jag kommer aldrig att glömma det. Sen fick jag frågan att hålla hyllningarna i Kungsträdgården och det var ju för att jag var i loopen liksom. Jag hängde ju där med alla på hockeyförbundet och så där och skötte de här minglen och så där lite grann innan, intervjuade tränare och spelare och så där på annexet och Globen. Så att ja, det var en ära. Jag är glad att jag fått uppleva det en gång i mitt liv.
Var kommer ditt hockeyintresse ifrån? För det är...
Ja, men det har avtagit lite nu.
Och varför har du gjort det? Berätta, Agneta.
Ja, men jag vet. Men det är inte bara det. För att
det går inte så bra för AIK.
Vi är ju AIK-are, ja, Martin. Men det går inte så himla bra. Men det avtog redan innan där. För att jag kände att jag var satt i styrelsen för AIK Hockey under en period. Och sen gjorde jag inte det längre och det var lite rörigt ett tag. Och så bara kände jag att nej, men nu har jag varit med här ett tag så att nu pausar jag lite. Så att det var redan innan. Och sen så dyker det upp andra saker, nya saker som intresserar en och sådär. Så att det är väl mer det. Så att jag blir lite mätt, man blir ju det ibland.
Mm. Ja, jag håller med dig.
Mm.
Men vi vann VM-guld.
Ja, det gjorde vi.
Vi tar nästa bild.
Ja. Ja, det är min 50-årsfest. Då hade jag en flower power-fest i trädgården där jag bodde förut. För där fanns det en trädgård. Den var ju riktigt rolig. Alla var hippieklädda och pårökta, höll jag på att säga. Men det kan man inte säga att det är farbror polisen.
De såg pårökta ut i alla fall.
Vi spelade om inte annat.
Lekte pårökta. Ja. Det är en härlig bild.
Ja, det är en härlig bild. Det var en härlig, jag fyllde på sommaren där 20 juli. Och det var jättemysigt. Jag hade dessutom en dagfest, för jag är ju lite kvällstrött. Så festen börjar ju där vid 1 någonting.
Det är lite modernt idag med dagfester.
Ja. För att det är så skönt tycker jag med dagfester. Nej, men du vet, och 22. Nu brukar jag gå och lägga mig så här, någon gång mellan 9 och 10 går jag och lägger mig. Fattar du?
Jag är likadan.
Är du likadan? Det var skönt.
Vi är lika gamla, det vet du.
Ja.
Jag är 67 också.
Ja. Men du, när är du född?
Mars, säger lite äldre än dig.
Du är fisk.
Ja.
Det är ju kanon. Du är ju vattentecken precis som jag.
Och jag är en fisk. Alltså om man läser igenom vad fiskarna har så är
det stämmer väldigt bra
kryss,
på
kryss, kryss, kryss. Men vad juli, vad är du då?
Kräfta. Senkräfta, 20 juli.
Mm. Kräfta, okej. Okay. Mm, vattendjur. Mm. Man kan inte tro att du är 53.
Nej, inte du heller.
Nej.
Nej.
Men
Vi har ju tagit hand om oss också.
Ja, men alltså,
sen är det ju mycket bra gener. Jag har ju sett bilder på din mamma. Och har man bra gener så får man ju vara tacksam för det också.
Och jag har sett din pappa.
Ja. Sen handlar det lite grann om hur man lever sitt liv och vad man äter och hur man tränar och hur man mår inombords och sådär. Och jag har ju heller aldrig varit någon sån här partajmänniska. Och även om jag rökte när jag var yngre så slutade jag ju ganska snabbt. Så det var ju länge sedan jag rökte.
Mm.
Och jag rökte alldeles speciellt mycket. Så att jag tänker att jag har tagit hand om mig bra också. För att jag vill det. Det är inget jag behöver pressa mig så hårt till. Utan det är någonting jag vill från grunden.
Men känner du som jag kan göra också lite grann att när man var yngre, låt oss säga att man var 30, då tänkte man så här, 50, herregud. Då är det är ju över.
Ja.
Men sen så är man här själv och upptäcker att nej, men det är ju inte över.
Nej, nej.
Och jag har ju bekanta på jobbet nu som jobbar med kollegor som är alltså 60-62. Jätteform och roliga. Så jag känner bara så här, nej men om 10 år, det är inga problem.
Nej.
Och sen ser man liksom någon som är så här 70.
Mm.
Man bara, nej men vänta lite nu, den där personen är ju med och dansar på bordet om man uttrycker det så.
Ja,
och det är ingen fara.
Det är ju härligt tycker jag att det har ju förändrats rätt mycket på några generationer för hur det var för våra mor- och farföräldrar. Så att man blir ju liksom inte riktigt, om man nu liksom vill hålla stilen så kan man ju göra det. Man behöver ju inte liksom...
Jag kan fortfarande sitta här i min keps utan att någon gnäller och säger, det ska man inte göra när man är 53. Nej, men låt mig, jag är 27 i huvudet liksom. Så att, nej, men jag tror att det och det är samma här liksom, det här är ingen som... Alltså, hade den här bilden varit på 40-talet hade ju folk kunnat, vänta, vad gör den där 53-åriga...
Ja.
Tanten på motorcykeln utklädd till en hippie.
Ja.
Men nu är det ju bara skönt.
Ja, visst, visst.
Vi tar nästa bild.
Mm.
Vad ser vi här?
Ah, New York. Det är ju din favoritstad också.
Jajamensan.
Du älskar ju New York.
Mm.
Där är jag i New York med Maja faktiskt. Hon var där på lite möten med Republic och jag hängde på också. Och där bodde vi på ett hotell. Och det är så häftigt det där hotellet, för det finns balkonger. Så just den där bilden är... Jag har bland annat en film, för det snöjade plötsligt. Jag tror att vi var där i oktober-november någon gång. Och så började det snöa. Så jag står på den där balkongen och kastar snöbollar över till Maja som står och filmar mig. Och jag vet inte hur många som har sett den filmen. Det är så här... men det var 200 000 för ett tag sedan.
Den finns att se på ditt Instagram?
Ja, det finns en bit ner på mitt Instagram.
Ja. Vad är det som är så... du gillar med New York?
Det är energin där på något vis. Men jag kan ju inte vara där för länge, men jag har varit i New York ganska ofta själv. När jag har suttit med någon efterbearbetning med någon bok. Eller jag skrev dessutom en bok som utspelar sig delvis i New York, En kvinnas hjärta. Så att då har jag ju varit där själv, och det är någonting med att bara gå runt och vara i den här energin. Men man kan också känna sig extremt ensam i den där staden naturligtvis, om man är där för länge, för att det är, så är det ju. Där tror jag att många människor är ensamma, precis som i Stockholm och i Sverige. Så att ensamheten finns ju överallt, men det är en häftig stad. Det är en energi där som är svår att förklara, som bara finns i berggrunden eller något.
Nej, jag tror det, att antingen så blir man väldigt förälskad i den här staden, eller så rycker man på axeln och säger att jaha, det var vad det var.
Ja,
men jag tror att vi har nog drabbats av samma som förälskelse här. Brukar du åka iväg när du skriver? Vad har du skrivit? 7-8 böcker?
Nej, det är 10 böcker totalt.
10 böcker totalt.
Men det är 6 romaner och så är det 4 som är lite mer så här inspirationsböcker.
Mm.
Men brukar jag åka iväg? Ja, ibland så har jag tänkt att jag vill väldigt gärna åka iväg och planerat, men det har inte blivit så. Men ibland åker jag iväg när jag har en sån här bearbetning av manus och ska liksom korreläsa och gå igenom och göra de allra sista ändringarna. Då kan jag tycka att det är skönt att åka iväg. Men jag önskar ibland att jag hade gjort det lite mer och åkt iväg, för att jag tycker att det verkar så romantiskt att åka iväg och sitta och skriva någonstans.
Någon utsikt över någon...
Ja, precis.
Vågorna slår in.
Och... Ja.
Ja, för personligen så skriver jag bäst utomlands.
Ja, du gör det. Ja. Men då åker du typ till Thailand då, eller?
Nej, Kanarieöarna har jag åkt av en anledning. Till ett extremt tråkigt litet hörn där det inte finns någonting annat att göra än att skriva.
Ja, men det är nog klokt.
Ja, och så får man de här 4 liksom, timmarna.
Ja, och så sen. Får du frukost, lunch och middag på liksom... Du behöver inte hålla på att fundera på att laga mat.
Nej.
Det är ju det som kan vara lite skönt.
New York, nu ska vi se. Visst har du gått pilgrims...
Ja, 2004 gick jag till Santiago de Compostela. I norra Spanien, en pilgrimsled där.
Hur länge går man då?
Ja, alltså jag hade inte så mycket tid på mig. Och så var jag så här inställd på att jag skulle fixa det här på den tiden jag hade det året. Maja var ju mindre då, så hade man ju liksom uppdelat så här varannan vecka och sådär. Så att jag fick dela upp det. Så först gick jag 2 veckor, sen åkte jag hem en vecka. Och då gick vi från sommar till höst varannan vecka. Och sen hade jag en vecka till på mig. Så att jag gick typ på 3 veckor. Så att i snitt så gick jag en mara om dagen. 4,2.
Wow!
Ja, så att det kanske inte är något jag rekommenderar. Jag hade ju tänkt gå. Men jag har en liten tanke att jag kanske ska gå 2024. Det är så här 20-årsjubileum.
Ja, just det. Vad gör man under den här färden? Vad är det man tänker på? Vad upplever man?
Man minns knappt vad man tänker på. Men man bearbetar ju rätt mycket. Det processas ju inom en bara genom det här... Att man är ute och går hela dagen, bearbetar saker som kommer upp till ytan. Och man kanske inte alltid vet vad det är, men man kan börja gråta eller skratta. Eller det händer grejer inom en på något vis. För man har bara sig själv att umgås med. Jag gick ju själv och jag tycker väl att det är att föredra. Jag lärde ju känna folk och så, men jag tänker att det är bättre om man går själv. För att annars kanske man går och pratar bort den här inre upplevelsen. För tanken är väl att man ska liksom komma i kontakt inåt, tänker jag.
Mm. Vi tar nästa bild. Och då pratar vi om den här bilden.
Ah.
Vad är det här, Agneta?
Ja, den där är ju fin, den här bilden. Vi tog de där, det är Andreas Belusso, heter han, ja, fotografen ser jag där.
Ja, han är ju en erkänd duktig fotograf.
Ja, han är jätteduktig. Och vi tog den, var det tidningen L eller något? Men den där är ju rätt gammal, den här bilden.
Jag tror det stod att den var 25 år gammal.
Ja.
Höll du på att fota när du var yngre?
Nej, men alltså det där är ju min tv-karriär i början. Du vet, för 25 år sedan, då var jag just, peakade jag i det. Jag gjorde ju allt då. Fångarna och alla möjliga tv-program. Och det där var någonting då i tidningen. Kan det ha varit tidningen? Det var någon lite så här tjusigare magasin. Det var liksom, de hade fotat några olika kvinnor. Jag vet inte om till och med Camilla Läckberg var med där eller om det var vid ett senare tillfälle. Samma foto. Det var bilder på olika kvinnor som hade liksom gjort...
Hon började nog för 10-12 år sedan.
Ja, då är det inte det. Då var det ett annat sammanhang när hon var med. Då vi var med i samma sån här fotoshoot. När det var så här, ja, det kan ha varit liksom kvinnor som pikar eller starka kvinnor. Eller ja, du vet, de gör ju såna här fotoserier ibland.
Vi tar nästa bild. Apropå starka kvinnor.
Apropå starka kvinnor, Let's Dance. Det är jag, Tilde och Jessica Almenäs. Och det var någon liten sån här mini-insats jag gjorde i Let's Dance. Och då skulle vi som har varit programledare för Let's Dance göra en dans och en sång som handlade om David Hellenius. Typ.
Såklart.
Såklart. Han får ju så lite uppmärksamhet, ja, så vi tänkte vi måste hylla honom.
Boosta honom lite. Jag tänkte på, kanske inte just bara Let's Dance, skulle du ställa upp i Let's Dance förresten?
Jag har ju varit med där.
Men som, alltså inte som programledare utan som...
Ja, men jag var med och dansade.
Har du gjort det?
Ja, 2010.
Men spännande. Hur gick det?
Ja, vi hamnade ju i sån här grej, du vet, när alla trodde att jag satt säker så att ingen röstade. Jag låg precis i mitten och åkte ut alldeles för tidigt. Så TV4 blev ju helt nerringd där. Det var ju sån här tittarstorm, stod det på löpsedlarna. Och året efter ändrade de då tillfälligt, för det tog de bort sen. Men det året, eftersom de fick så mycket kritik då för det här, så hade de att de som hängde löst fick dansa en gång till. Och så fick man ringa och rösta, bara för att folk skulle fatta liksom hur viktigt det var att rösta. Men sen, det har de tagit bort nu igen. Men, ja.
Jag tänkte på det, just din tv-karriär. Mm. Som jag minns ju Tur i kärlek, till exempel.
Mm.
Jag vet, ja, då satt, ja, vi är ju lika gamla, så att jag var 25 eller vad var. Vilket ju alla tittar på, alla tyckte var roligt. Men hur, tv-karriären, helt ointressant, du kom in på den, det vet vi, har vi läst och hört om förut. Mm. Men hur går det till idag, hur har det gått till när man får jobb? Har du en agent som jobbar åt dig? Eller är det bara att du sitter och sen plötsligt ringer telefonen?
Nej, jag har ingen agent. Jag har väl haft några så här som har velat. Men jag har ju känt att jag inte har haft något behov av det heller riktigt. Jag har några som sköter mitt aktiebolag. Och de förhandlar mina avtal och sådär när det behövs. Jag brukar förhandla själv ibland också, för jag vet vad jag vill ha och sådär. Och då är jag ganska bestämd på det. Men sen har ju alltid jobb kommit ändå på något vis. Även om det inte har varit lika mycket tv-jobb senare år. Det har varit lite mindre, men... Och det tyckte jag var jobbigt ett tag, men nu när jag börjar med min podd så tycker jag att det är så jäkla kul. Just nu tycker jag det är roligare än tv, men det är nog bara för att jag får ägna mig i den här podden. Får jag ju ägna mig åt någonting som ligger mig så varmt om hjärtat, som de här själsliga frågorna, det här inre, den här inre världen i varje människa.
Berätta om, nu vill jag prata om din podd.
Ja.
Den heter ju alltså In i själen. Så in i själen.
Jag är så nöjd med det namnet, du vet. Så här,
hur kom du på det?
Så in i Norden.
Så in i bomben, så in i själen.
Ja, så in i själen. Nej, jag vet inte hur jag kom på det. Jag satt och skissade på ett programformat i tv där jag ville liksom prata om själsliga frågor. För jag kände, nu är det dags. Nu måste vi liksom lyfta det här ännu mer så att folk börjar må bra på djupet. Och så då höll jag på och funderade, skissat på lite olika namn. Och sen så stod jag i duschen liksom och bara, så in i själen. Åh, vilket bra namn. Jag var så nöjd med det där namnet. Jag ringde upp till en kompis som är tv-producent och bara, ja men det är ett skitbra namn. Och sen skickade det här och så här, du vet, det tar sån tid. Det är så mycket liksom när man ska försöka pitcha idéer och sådär. Så och sen kom den här frågan om att göra en podd. Och så tänkte jag, men nu, då var det hon som sa det också. Men ta det här namnet dit och kolla. Och då gjorde jag det. Och de nappade direkt. Men det är perfekt. Och sen gick allting så fort. Bara på en månad sen så var jag liksom igång med den här podden. Så det har gått otroligt fort på ett helt annat sätt än vad tv skulle ha gjort.
Vad är det, när du säger att det handlar om själsligt och så, vad är det för dig?
Ja, själen för mig är ju... Det är ju det som är mitt innersta, det här ljuset, som eviga ljuset som fanns innan jag föddes och när jag dör. Det som, själen är ju för mig evig på något vis, den som kraften som vilar under egot och alla tankar och all oro. Så att ha kontakt inåt med den gör ju att det blir någonting, en stabil kärna, en stabil kraft är mitt äkta, sanna jag längst djupt inom mig. Och där tror jag att det är jätteviktigt att ha kontakt inåt mot den. För den guidar också genom livet på ett väldigt bra sätt.
Men är det själen som är jag? Alltså är det själen som är min personlighet? Är det själen?
Ja, det är väl lite olika där. För att vi har ju också ett ego. Och vi är ju också väldigt många olika personer. Du är en person när du sitter här med mig och pratar. Du är en person med din dotter. Du är en person med din mamma och på jobbet. Så att, du vet, vi har ju väldigt många olika personligheter.
Men själen är densamma?
Men själen, tänker jag, vi kommer ju med... Det finns ju en kod där i själen. Så att det är också en personlighet någonstans. Och tror man på tidigare liv och sådär, så finns det ju också erfarenheter i själen som vi får med oss in i det här livet och så. Så att det finns ju många olika teorier runt det där. Men den ligger liksom... alla de här rösterna vi hör, det i huvudet när vi resonerar med oss själva, det tänker jag inte att det är själen, så resonerar inte jag, det tror jag är våra egon, vårt ego som håller på liksom och spöka. Så att det gäller ju att lyssna djupt om man vill liksom hitta vad som är sant just för en själv. Så tänker jag.
Kan det bli en konflikt mellan själen och egot?
Nej, jag tror egot har konflikt med egot. Det är svårt att förklara, jag vet ju inte vad själen är, och det tror jag ingen riktigt vet, men det här är bara hur jag resonera runt det och se på det.
Det roliga är att det du sa, att det gick så fort att börja podden. Det känns nästan som att poddvärlden idag är där tv-världen var lite grann i början på 90-talet.
Ja, exakt.
Ja, att man, då var det typ att någon tyckte att nu ska vi göra tv-program, och så kände någon och sen så, nej men vi kör, så sparkar man igång och så kör man. Och det känns som att podd är samma sak nu också. Så frågan är hur poddarna kommer att se ut om 10 år. Och
exakt.
Kommer det styras upp och kommer det finnas poddtablåer liksom, på ett annat sätt?
Jag var ju lite sådär, men alla poddar, och ska jag verkligen ägna mig åt det? Men så kände jag att ja, men det är ju rätt många som håller på med tv också. Och det gör ju jag. Så att det var ingen ursäkt. Och nu när jag har kommit igång med det, så kände jag att det som är skönt är ju att jag hade nog inte startat en podd bara för att starta en podd. Nu får jag ju verkligen göra någonting som jag brinner för. Det är ju liksom ett forum där jag känner mig oerhört bekväm, där jag själv har varit i över 20 år. Och som jag också tycker saknas lite i poddvärlden. Så då blev det mer självklart att göra det, faktiskt.
Mm. Ja, det är ju en fantastisk plattform att kunna liksom uttrycka sig. Jag och Dolph Lundgren. Nej, men att kunna uttrycka sig och få föra fram. Och det finns ingen heller som står och talar om vad som är rätt och fel och hur man ska göra, utan det är ju faktiskt, det är ju du och din podd.
Ja, det är ju 100% du, din podd är ju 100% du.
Mm, man bestämmer själv.
Man känner sig väldigt äkta i det, och det är också en härlig känsla, eller hur?
Jag tror det.
Mm.
Då kan vi väl säga det, att så in i själen kan man lyssna på. Det har jag, den finns ute nu överallt där poddar finns.
Exakt.
Agneta, vi är faktiskt, du dricker din proteinshake.
Jag hade min smoothie med mig.
En liten smoothie var det. Och jag ska faktiskt gå och käka middag.
Ja, du ska det.
Ja, så att vi är klara.
Tack snälla Martin, det var så kul att komma hit.
Och tack för att du kom.
Ja, ja.
Och lycka till med allt, Agneta.
Ja, detsamma. Kram.
Och så behåller vi formen.
Ja, ja, verkligen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.